Vi har kommit till veckan då vi ska utse de svenska mästarna i hockey. Men frågan är om jag inte klev ur hockeybubblan nu i helgen. För det var, jag var faktiskt på fotboll för första gången. Nej, i 21 grader och sol.
Fy på dig, Svensson. Mitt i brinnande hockeyspel, då bestämmer du att gå på fotboll.
Ja, det blev så. Men jag var i Ängelholm i lördags. Jag måste säga det. Att om det var tryck på fotbollen, det var ett vansinnigt tryck i Ängelholm. Jag bara målar upp bilden här nu lite snabbt. De öppnar alltså arenan klockan 12. Det är uteservering i Ängelholm i anslutning till arenan. Där är liveband som står och spelar, någon trubadur liknande som står och spelar. Och folk är på så jäkla bra humör. Det är vår i luften i Skåne. Alltså det var magiskt.
Jag kan sakna, när du målar upp det där, kan jag sakna att få hålla på ett lag och gå och ta en bärs, gå och kolla på hockey. Ja, det är, ja, jag har världens bästa jobb, men just den delen och någon gång liksom få kliva ur den bubblan och bara vara en supporter, det hade varit läckert.
Ja, som sagt, jag var i Ängelholm i helgen och fick se. Jag tycker ändå det är många gnäller och sådär. Men jag tycker ändå det är tajta och fina matcher. Jag tycker ändå det är det man vill se i ett slutspel. Visst, Skellefteå har gått upp till 3-1-ledning. Men det är jämnt och det är spännande. Och det är så jag vill se det i alla fall.
Ja, det är ju, alltså, det är kolossalt små marginaler. Roger Hansson sa det ganska bra efter matchen. Att vi hade kunnat vunna den här matchen med 4-0. Men vi hade lika gärna kunnat förlora med 4-0. För så tajt har det varit. Och fotbollsallsvenskan, du var ju på Malmö, om den är någonstans redan över som Malmö kör på, så tror jag definitivt inte att den här matchen är nere, trots att då Skellefteå leder med 3-1 i matcher.
Nej, alltså för att det är precis som du sa där, att det är ju tajt och det är jämnt. Men frågan är om Rögle verkligen har styrkan att göra det. Visst, man får ta det match för match lite så nu.
Ja. Att som Frölunda gjorde. Frölunda var exakt liknande. De tog ju till match 7. Och det var ju i det scenariet där man hade 3-1, Skellefteå, hemmaplan. Och då var det väl en viss Andreas Jonsson som hade avgjort då matchen innan också. Då i Skandinavien, han avgjorde match 4 i Ängelholm i lördag. Så att alltså, de kommer göra match av det. Det kommer bli otroligt tajt. Det skulle inte förvåna mig om vi har en matchserie i Ängelholm på torsdag och en match 7 på lördag.
Men då jag tänkte på det när Skellefteå spelar här. Nu har man gått upp till 3-1 i matcher. Vad är det de gör som är så himla bra? Alltså tidigare så känns det som Skellefteå lite grann har fått kritik för att de inte har haft någon plan B. Upplever du när du har tittat på matcherna här i finalen att de gör någonting annorlunda här nu när man möter Rögle? Eller hur tänker du?
Jag tycker att det ser en stor skillnad match 1 och 2 kontra match 3 och 4. Det är en jättestor skillnad i Skellefteås uppträdande. Jag vet inte om det är för att det är på bortaplan då match 3 och 4 eller om man har då helt enkelt förändrat. Men det som är väldigt tydligt, man går inte så hårt med sin första och andra gubbe när man inte har möjlighet. Då ställer man upp i mitten. I match 1 och 2 då kunde Rögle med en lång snabb passning spela bort två spelare. Och så kunde man då hamna i en 3-mot-3-läge eller en 4-mot-3-situation. Det existerade inte i de här två senaste matcherna i stort sett. De gångerna Rögle kommer in med pucken under kontroll, det är när man åker in med puckarna, alltså man gör en gubbe i mittzon, man spelar en passning in i mitten och så. Men man får aldrig de här övertagen från egen zon som man fick i match 1 och 2. Så det är jag spänd på att se nu i match 5 om man klarar det på hemmaplan också, Skellefteå.
Ja, för det, jag tänkte komma till det. Vad har Rögle då för motmedel till det som Skellefteå nu när man har knäckt den koden så att säga, där man har lite fått stopp på Rögle?
Det man skulle kunna göra då, det är snabbt långt första pass, att man styr ner pucken och sen går man ganska hårt med två spelare, för då kommer de bli liksom mer passivt, de kommer hamna än längre bak då Skellefteå, och då kommer man då som backer är ganska svårt då, för då blir man blir lite stillastående i det läget, och kommer då en Abba och en Evenberg och den typen av spelare och smäller på, då kan det bli ganska jobbigt. Sen därifrån, där ska man börja spela. Men en sak som man måste göra bättre, kontrollera pucken. Har man inte någonting i mittzon, vänd hem, spela tillbaka, för då kommer du hitta en lucka bakom eller mellan Rögles, eller förlåt, mellan Skellefteås forwards och backar. Så en spelteknisk detalj som Rögle måste göra bättre i match 5.
Men det som jag är så jäkla imponerad av med Skellefteå här är ju det tålamod man visar upp gång efter gång efter gång. Man är lite halvfin med att Rögle kanske äger sadden, men sen går man bara upp och så bara avgör man på det sättet man gör. Jag tycker det har synts i matcherna här att man är extremt konsekvent i det man gör och har tålamodet.
Men är det inte ganska sjuk säsong som de har haft med avstängningar och massvis med skador och så nu i slutspelet? Så Jonathan Pudas borta, Sikora som vi ändå får säga har varit väldigt bra i slutspelet och andra halvan av säsongen. Då har en Hugg som ja, inte spelar på 100%, och det vet jag att det finns Rögle-spelare som inte gör heller i slutspel, självklart. Men det, någonstans finns det en jäkla moral i det Skellefteå-laget som... När man nästan, vi satt ju faktiskt här lite i torsdag, så tyckte jag, ja, men undra om de kommer tycka synd om sig själv för det här med Pudas och så. Vad händer med dem nu? Och så går de in och smaskar in två riktigt, riktigt stabila och bra bortamatcher.
Pöbeln från stan lyfter ju upp det också. Var kommer det där med stan förresten? För jag vet du det, eller? Att stan. Man kallar det Skellefteå från stan.
Nej, jag vet inte. Är det något med dialekten att göra? Jag är från stan.
Ja, kanske. Han skriver i alla fall så här: det pratas för lite om vilken maskin Skellefteå varit i detta slutspel där man har haft skador och sjukdomar nonstop på väldigt tongivande spelare men ändå bara tuggat på.
Det som är rätt roligt nu, vi sitter ju båda i juryn för Stefan Lee Memorial Trophy där vi ska rösta, och då är det ju som alltid då inför en avgörande match så ska man lägga sina röster. Utan om någonstans avslöja vad man har röstat på, vilket folk kanske kan dra slutsats ändå efter det jag kommer säga. Men det man glömmer i det här, det är Linus Söderström. Han har varit jättebra i finalserien. Men minns du mot Linköping? Jag menar, fråga Nebbiolo och gänget som alltid ställer frågor om Linköping. Fråga dem om Linus Söderström. Det var ju faktiskt Söderström som vann den matchserien. Han var ju så bra som han var i kvarten liksom. Så bra har han inte varit.
Ja, men jag pratade med lite folk på läktaren om det faktiskt igår som höll på Linköping, som var på plats i Ängelholm, som pratade just om det där att Linköping verkligen utmanade Skellefteå, och Linköping var minst lika bra. Och då kom vi faktiskt på tal om Linus Söderström och den faktorn han var i det. Men man har ju en tendens när man röstar att det är vad som händer de sista semifinalen och hela finalen när man röstar på ett MVP i ett slutspel.
Ja, och jag menar, alltså, jag tror många säkert kommer rösta på Arvid Lundberg med tanke på den finalserien han haft. Jag tyckte även han var jättebra i kvarten, han var bra, absolut, i semin han var bra. Men nu har han varit väldigt, väldigt bra i finalen. Och då blir man ju lite präglad av det, kanske den senaste matchen, de senaste matcherna, eller i det här fallet en finalserie. Men sett över slutspelet, det Linus Söderström gör, ger Skellefteå chansen att vinna varenda match han står. Han har ju... kanske inte varit Emil Larme i klass som i fjol så bra som han var, men det är inte långt därifrån.
Men en sån som Andreas Jonsson då, som ändå har avgjort x antal matcher.
Han har varit borta för mycket. Jag
tänkte på det också, samtidigt som han har bara gjort 7 poäng på 10 matcher i slutspelet också. Men han har ju ändå varit en jäkla faktor. Det är ju en vinnare, Andreas Jonsson.
Ja, absolut. Alltså, och sen har ju han det här lite... grittet i sig också. Han åker och tjafsar med folk, han knuffas och han tar sig nog in under skinnet på motståndarna, kan jag tänka mig. Och han har ju varit minst sagt i händelsecentrum, men absolut ingen MVP, men dock en väldigt bra spelare.
Ja, och Brussan har ju också varit riktigt grym, och det finns ju många spelare förstås i Skellefteå som har varit grymma genom slutspel. Kanske att ingen som har stuckit ut på det där MVP-sättet, men det är kanske just det som gör att man är den maskinen man är också.
Ja, så är det. Och fördel för Skellefteå, de har ju både Jonsson, Andreas och Jonathan på kontrakt nästa år. Och Edvard Bergen har då en fråga. Han vill att vi ska öppna upp den klassiska Excel-filen på Skellefteå. Hur ser den ut?
Ja, den är faktiskt rätt välfylld redan nu, eftersom vi vet att tre spelare
är
klara.
Alltid, varenda år så känns det som att det är sån kontinuitet. Och så, ja, men i år då så, vi visste ju inte det när vi satt här i fjol vid den här tiden, att Möller skulle vara borta, men man misstänkte att Jocke Lindström skulle sluta. Men där, man har ju fasat in spelare, unga spelare, på ett fenomenalt sätt.
Ja, men så är det ju verkligen. Och om vi tittar då, så målvaktssidan är ju klar med Söderström och Lindvall. Och Söderström är väl etta där rätt tydligt. Men om vi tittar på backsidan, ja, då har du kontinuiteten med Forsfjäll och Jonathan Pudas. Sen har du Arvid Lundberg, och ja, jag räknar ändå in, jag hoppas lite grann på att Pelika kanske ska spela ett år till.
Steve Eisenman då, som är GM i Detroit Red Wings, för ett par veckor sedan hade på någon presskonferens uttryckligen sagt att ambitionen var att Pelika skulle stanna i SHL och Skellefteå.
Ja, har varit jättebra i slutspelet, men jag hoppas det. Sen har du Oskar Nilsson i ett tredje backpar. Sen har jag satt ett kryss där för Peter Granbergs plats räknar med att man behöver fylla. Men du har även Pontus Johansson med i den leken, och Frans Hara, och du har Leo Sundqvist också. Så på backsidan räknar man ett kryss i alla fall.
Då tar jag upp en fråga från just Pöben från stan angående det. Han undrar då om Hardy Herman Aktell då, är han aktuell för Skellefteå?
Som jag förstår det, nej. Han okay. är inte aktuell, utan han siktar på Nordamerika. Det är ett jättelångskott och han kommer undersöka SHL-marknaden i övrigt. Och Växjö finns med i den bilden. Så har det här man aktuell ser jag som ett långskott till nästa säsong. Jag tror han blir kvar i Nordamerika. Och blir han inte det så kommer han säkert undersöka Schweiz också.
Man sitter här och tänker, det är lite tunn backsidan då. Men det satt man ju för ett år sedan också tyckte. Så att, jag menar, första fyra backen, om du säger att Podas och Forsfjäll är ett backpar. Du har Arvid Lundberg, du har Pellika som ett andra backpar. Det står sig inte mycket bättre andra klubbar i SHL. Topp två backpar kan jag säga.
Nej, men så är det. Och sen så, om vi går på forwardsidan där, så kittlade man ju extremt mycket och kastade in Mikael Brandsegg Nygård tillsammans med bröderna Jonsson i en kedja.
Ja, varför inte? Ja, och Brandsegg Nygård har ju börjat väldigt bra nu i det norska landslaget. Öste in både, eller gjorde väl fyra mål där mot Danmark i en träningsmatch. Precis. Jag vet att det är en träningsmatch, men han ska spela ett VM. Han kommer få den rutinen under bältet här och han kommer få en sommar med Skellefteå. Och fördelen med Skellefteå som varit inne på, han behöver inte stå längst fram. Han kan ha en Anton Heikkinen resa. Han är mer talangfull än Heikkinen. Men om du med vad menar Linus Karlsson, att ingen förväntar sig att dag ett att du ska stå längst fram, utan okej, lär dig spela, lär dig träna på vårt sätt och så kommer du få en utveckling.
Sen har du en andra kedja då, tänker jag, ett X eller Secura kanske, eller kanske till och med i bästa fallen Oscar Möller. Oskar Lindberg och så har jag Rickard Hugg där också, så det är en bra andra kedja. Sen har jag en tredje med Max Lindholm, Per Lindholm och så slänger in Marcus Eriksson också där som behöver spela någonstans i en tredje kedja och framåt.
Ja, det är bra, och det krysset där i en andra kedja. Jag skulle vara väldigt spänd på att se en Linus Karlsson, men han har varit ett par år borta i Vancouver's organisation, inte fått chansen. Ja, varför skulle inte han kunna vända hem till Skellefteå och ta ett par bra år där?
Ja, nej, men det är såklart, det hade varit en dröm. Men du har ändå Secura med i leken och du har Oscar Möller också. Sen har du en fjärde med Seb Forsfjäll, Linus Lindström och så har jag Anton Heikkinen. Och utöver det så har jag Oscar Wullet och Lukas Westerlund också. Så du fyller ju på från akademin också.
Ja, och du har Viggo Nordlund som en talangfull spelare där bakom, 06. Du har Walter Lindberg, 06 forwardsmässigt. alltså när man kollar på den Excel-filen på Skellefteå. Alltså jag ska, vet inte, utan att ta överord och överdriva, men det är så sjukt imponerande. Alltså år efter år, vilken kontinuitet man har. Helt galet.
Ja, och det är ju exakt så som Jim Eriksson sa i en TV4-intervju för ett tag sedan. Skellefteå, lägg pengarna på de sju bästa spelarna och sen fyller du på med billigt utöver det. Och när de har blivit så pass bra så betalar man för Jonathan Jonsson som en av de topp sju spelarna.
Ja, och så Wingeli är borta ett år till kanske i Zug och så sen kanske han vänder hem till Skellefteå. Liksom, du har ju hela det här kretsloppet som snurrar på ett jävla fint sätt.
Ja, och tränarna är ju kvar ett år till. Robban Olsson har ju avtal ett år till, så du har ju kontinuiteten där också.
Tror du Robban skulle känna det som någon liksom så här, jag visar er, för det har ju varit ett snack, jag ska säga att jag inte driver det snacket, men det har ju varit ett snack kring Robert Olsson att han inte är en vinnare, han kan inte ta sitt lag till att vinna guld, han kan inte förändra ett spel. Nu ska vi inte gå hem till sina förväg, men tror han skulle känna sig stå där att jag visar er, era jävlar.
Ja, men det, alltså, på sätt och vis så skulle han väl kanske kunna känna det. Jag tror inte han kommer outa det utåt sett. Men någonstans, de som han vet med sig har sagt det eller tänker så, det tänker han väl säkert själv också då.
Jag ser att vi har fått frågor även från angående Rögle och Excel-filen där. Vi har ju ett avsnitt kvar. Kan vi då summera lite säsongen lite mer där och kan vi blicka mot Rögle? Men vi har fått lite frågor från lyssnare här, både på direktmeddelande på Instagram och på Twitter angående Leon Bristedt. För han var ju en TV4-intervju i lördags med Frida Nordstrand och han sa ju då att det är Linköping eller Rögle eller Schweiz som gäller. Och vad hör du?
Ja, det är inte Linköping i alla fall. Linköping är borta ur leken. Så att han är klar för Rögle. Vad okay. Jag har förstått. Du kan räkna hem den för att Schweiz... Hade det varit så pass skarpt intresse i Schweiz som han säkert hoppas på, då hade det varit klart här och nu. Det börjar bli tjockt med platser. Så Liam Bristedt är klar för Rögle. Jag försökte ta sportchefen Hampus Sjöström. Han bara log brett och jag förstår lite grann att var det barkar. Och i och med att Linköping har fått nej så är det klart med Rögle. Sen om det är 3 eller 4 år eller vad det nu blir, nej, det vågar inte jag svara på, men det får Rögle gå ut med sen så småningom. Men Linköping hade i alla fall uppe, som jag förstod, ett 5-årsavtal som var väldigt, väldigt bra betalt. Och då skulle det vara klausulfritt också, som Linköping vill skriva sina avtal.
Då kan man ju säga att den kryssplatsen som vi hade i Linköpings Excel-fil, där finns det en del pengar att lägga på den. Och låt oss komma in lite på Linköping, för vi har fått massa frågor om Linköping och Marcus Högberg. Men jag ska hålla kvar vid en Rögle-fråga från Brogis.
Det var länge sedan Brogis var inne och härjade här.
Nej, han härjar varje vecka, men vi orkar inte svara på han hela tiden. Så att han får ju, någonstans får väl han ge plats för alla andra, våra trogna lyssnare. Det kan inte bara vara Brogis hela vecka ut och vecka in. Jag tror lyssnarna ledsnar på honom. Men nu får han chansen, Brogis, i alla fall. Han undrar om det är någon surr om Rögles sportsliga ledning. För du nämnde då Hampus Sjöström. Men är det någon surr om den här sportsliga ledningen? Och hur ska den se ut? Eller har du dött ut helt och hållet nu efter framgångarna?
Nej, alltså jag tror att man någonstans har mynnat ut i att det är Hampus Sjöström som ska leda det. Sen har du Linus Karlsson också som är med på ungdomssidan, som är övergripande där, som kanske ska komma lite närmare som ett bollplank till Hampus Sjöström, och så kanske man testar det och tar det den vägen lite grann. Det var de indikationerna som jag hörde därifrån. Sen tror jag inte dörren är stängd för att man vill hitta någonting så småningom, men jag tror att man kommer testa med Sjöström och sen så att jobba lite närmare med Linus Karlsson, lite övergripande på ungdomsverksamheten.
Men är inte Roger Hansson extremt likeable? Det är ju det, när lag tar sig långt i slutspel. Hade de åkt ut mot Timrå så hade ju Roger Hansson varit så här, ska han ens vara kvar? Jag menar, det är så små marginaler. Nu går han från att ska han ens vara kvar till att vi pratar om hur likeable eller hur han fått med sig laget. Men bara känslorna när han gör intervjuer, sättet han pratar för sig, också som vi hör lite från truppen, det förtroendet som de har för honom. Han har växt ut till en bra, stark ledare under slutspelet.
Ja, verkligen. Jag pratade med Viktor Svensson som var i Düsseldorf under Hanssons tid, och han hyllar honom extremt mycket. Han tyckte nästan att de behandlade honom lite halvilla där nere i Düsseldorf. Men han tycker att Hansson är en jättefin kille, och då ska vi ändå säga att Viktor Svensson är en man med ett extremt stort Malmöhjärta som gillar Hansson skarpt. Nu har ju Hansson också varit i Malmö som spelare, men han är ju väldigt mycket Rögle.
Definitivt väldigt, väldigt, väldigt mycket Rögle. Men för att på tal om Tyskland och lite Rögle, såg du var vår vän Riley Sheen hamnade?
Ja, det sa jag väl.
Var det inte så? Han kommer landa in i Ingolstadt eller något sånt lag.
Ja, fast jag trodde att han skulle fira jul 2023 i Ingolstadt, men nu blir det 2024 istället. Ja, i bästa fall för hans del då.
Välkomna sommaren med res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Ja, den gångna veckans stora, stora nyhet, det var ju att Linköpings, och kanske till och med hela SHLs bästa målvakt, Marcus Högberg, lämnar för NHL. Och Svensson, du satt väl lite på nålar där tidigare under säsongen när du hade skrivit att han skulle förlänga, och så drog det där ut på tiden lite. Men han förlängde ju dem i Linköping, ett, vad var det, 4-årskontrakt där man skrev bort då Schweiz-klausulerna. Och jag såg att en del var ganska hånfulla, så ja, viktigt att förlänga. Men jag menar, NHL, det är ju ingen klausul du förhandlar bort, utan det är ett avtal med NHL och SHL.
Jag tänkte på det också när han presenterades för NHL. Nu har han ju ett avtal som han förmodligen har skruvat upp lite grann ekonomiskt för att han skulle kunna skriva bort Schweiz-klausulen.
Ja, absolut.
Det avtalet halkar han ju någonstans in på 2026, för det är ju 2-årigt avtal han har skrivit i NHL. Jag hörde för övrigt att det var New York Islanders som han ska till. Nu har inte jag fått det bekräftat på jättebra håll, men jag hörde det ändå från ett antal håll, så att jag säger att det är Islanders han ska till. Men jag tänkte på det, att han har ju skrivit bort outklausulen till Schweiz. Då har han ju rimligtvis ökat sin lön. Så nu har han ökat sin lön, men ändå får Linköping inte någon nytta av honom de närmsta två åren. Det är klart man ska unna en kille att gå till NHL. Ja. Men någonstans är det ju ändå så att han har ökat lön trots att man inte får nytta av honom.
Vi har fått jättemycket frågor på det här. Bland annat från Alexander Lambert, Oliver Johansson och Roger Rosengren. Och många, många, många där till. Han vill ha en ersättare. Det är inget dussinamn som ska in heller, tycker han. Och vad finns ledigt?
Ja, nej, men alltså jag vill väl egentligen inte outa allt för mycket om det där heller. Och vad det finns för någonting ledigt. För att jag har ju börjat en jakt på att inleda för mig och hitta ersättaren också. Så jag vill inte hålla på och svänga mig med en massa namn hit och dit. Jag har ju konkurrens. Ja, kör!
Ett väldigt långskott. Jag smsade med en god vän idag så vi pratade lite fram och tillbaka angående Marcus Högberg. Och då var det han som sa det här scenariet då. Carl Lindbom i Linköping 24-25. Och jag tänkte, nej, det går ju inte. Men det var så här, då la han upp ett scenario som jag ska presentera lite. Att, jag menar, Färjestad har Klara och lägga sig på kontrakt. Vegas har ju liksom inte, de har inte sagt exakt vad de vill göra. Det skulle ju kunna vara att det målas upp ett scenario. Men du får, jag menar, spela 45 matcher ett år till i SHL. Det kanske är bra för dig. Då har ju inte Färjestad den platsen för honom. För de har ju vikt den till Klara. De har vikt den till lägga sig. Peter Jakobsson, han skulle inte vara sen och kliva in där för att roffa åt sig honom. Vad tror du om det?
Ja, alltså den är ju inte dum, men om jag tänker så här, han skrev inte tvåårigt avtal så att han är tjänstledig ett år till från Färjestad, eller?
Han hade ett år han skrev. Så det kontraktet har gått ut och de har ju tackat av honom, så att alla förväntar sig att han ska till Nordamerika, men jag menar, det är ju rätt tjockt med målvakter i Vegas. Det är inte helt spikat. Det kanske är det. Jag har inte varken kontakt med Lindbom eller hans agent. Det här var bara jag slänger upp här som ett litet, som podden är ämnad för.
Alltså det är en rolig spaning, absolut. Men det som Roger Rosengren skriver här då, är det inte så att Myrenberg skulle kunna hålla? Är det helt otänkbart eller?
Jag tänker så här, det är klart att han skulle kunna hålla för 25 matcher, men inte en målvakt som kommer ta Linköping i topp 6 och den man kan luta sig mot. Myrenberg gjorde det jättebra i slutspelet, absolut, men han är inte redo att axla en första roll för ett lag som har en ambition, som har lastat på så pass bra i sin trupp för att liksom vara topp 6. Då måste man in med en vassare keeper.
Men skulle det kunna vara så att man plockar in en liknande typ som Maxim Legacy som Färjestad plockade in, att man tar in en rutinerad?
Jag förväntar mig inget annat, att det kommer komma in en riktig jäkla kanon. Alltså det kommer komma in, vi pratar typ Magnus Hellberg, den typen av målvakt liksom, om det inte nu blir den här spekulationen Lindbom. Jag vet att det är långsökt, men det är liksom det är landslagsklass på målvakten som kommer komma in.
Och det gör ju Linköping i så fall för att man vet med sig hur pass viktig målvaktsposten har varit under de här åren. Man har varit bra, så att säga.
Och så har man öronmärkt. Jag menar, pengarna som ligger på Marcus Högberg, de är ju liksom redan låsta i budgeten. Jag tänker väl, han har väl inte en krona under 2,50?
Alltså, nej, alltså framförallt nu när han skruvar upp sin lön och tog bort Schweiz-outen.
Ja, och så då har du ju de pengarna att röra dig vid för att kunna plocka in en riktigt, riktigt vass keeper. Så att det kommer inte vara sådana 1A, 1B-lösning. Du kommer vara en solklar
Erik Kjellgren är det för svagt namn? Ursäkta, nej, Erik Kjellgren.
Nej, absolut. Det är klart att det inte är det. Han skulle nog göra det bra, definitivt. Då är ju Hellberg kanske ett liksom era spetsigare namn. Men det är klart att Kjellgren skulle också göra det jättebra.
Vi kan väl få flytta oss till den andra stora nyheten, och det är att Björn Hellqvist kommer att ta över Björklöven, och där kan jag säga att där har det svängt fram och tillbaka. Jag visste om detta när vi pratade sist i podden, att när jag sa frågan om det inte blir Joakim Fagervall som tar det till slut. Och där,
vad hände då?
Leksand gav ju med sig till slut. Det var ju det handlade om. Björklöven har ju varit på honom under en längre tid, och att hitta en lösning där när han sitter på en lön på 150-170 000 i månaden, och det tar ju inte Björklöven över rakt av. Så Leksand fick ju på någonstans göra en uthyrningslösning där som man då kom till skott med.
Men har Björn haft ett drivkraft av att komma till Björklöven, eller liksom har han, när du har hört snacket, eller har han varit lite, jag vet inte riktigt.
Det där tror jag triggar Björn hur mycket som helst. Alltså Björn älskar ju utmaningar och framförallt lag som där han kan göra stora förändringar. Det har ju ändå visat sig genom åren i Modo, i Oskarshamn, i Leksand, i Malmö, i Rögle. Att där han kan göra ett stort avtryck och förändra en kultur. Och det är ju exakt det Björklöven behöver.
Men han är väl mer en som kommer in och förändrar än att förvalta någonting. Han kanske gick i mål med Modo när han bröt det kontraktet, även om jag tror att han hade kunnat liksom haft en bra säsong där året efter. Men han kanske har gått i mål med Leksand i det här fallet. Så att, och behöver den här triggen. Allt handlar ju om såklart Björns välmående, att han får må bra och kan ta hand om kroppen och ge sig själv förutsättningar för att vara den bästa tänkbara tränaren.
Jag tror att Björn mår som absolut bäst när han får jobba med hockey. Alltså med all respekt för hans hälsa, men jag tror då mår han som absolut bäst.
Och när Björn då lämnar Leksand så har vi fått en fråga från J. Sandsten som undrar hur Leksands tränarstab ska se ut nu när Hellqvist lämnar. Ska man köra på Challe Karlberg och Challe Berglund och leta en ny huvudtränare? Pelle Pressberg finns tillgänglig. Kanske något att titta på som en ASS-tränare för att lyfta PP istället för David Prins som är backtränare.
Ja, alltså jag tror ju att det känns rätt gjutet för Leksand att gå vidare med Challe och Challe. Jag kan
och
inte
Prins också,
någonting.
Och Prins också va?
Ja, egentligen. Alltså jag menar, man fick ihop det väldigt bra med de tre här i slutet av säsongen. Man pressade Frölunda till en sjunde match och var ju närmare någonsin på 2000-talet. Man tog sig vidare från en slutspelsrunda. Så någonstans så tror jag att Leksand vill gå vidare med det där faktiskt.
Ja, jag tror att men Pelle Pressberg där, han har en historik i just Leksand och Leksand har problem med sitt powerplay, så jag förstår kopplingen där, men alltså varför ändra någonting som har fungerat? Prins kom in och var jättebra. De var jättenöjda med Challe Berglund och Challe Karlberg, så att varför förändra någonting som faktiskt fungerar här och nu? Så att jag tror att det här var en bra lösning, men jag är mer intresserad av Björn Hellqvist där, och det är ändå Fredrik Forsberg ryktas vara på gång eller vara klar till och med, va?
Nej, jag tror inte han är helt klar. Jag vet att han kommer inte vara kvar i HV i alla fall. Men jag har inte hört att han är helt klar. Men det kommer ju bli så. Alltså när det är löst med HV, Björklöven vill ha honom. Björklöven vill skriva ett längre kontrakt och han kommer få en stor roll. Det kommer ju bli så, men det är inte klart i alla fall.
GGAV, jag vet inte vad...
Men goa gubbar på after work.
Ja, goa gubbar på after work. Ja, jag vet inte om det går gubbar på after work. Han verkar i alla fall hålla på Björklöven här. Vem är den optimala center mellan då Fredde Fopp och Marcus Lillis Nilsson?
Jag tror ju så här att där ska du ju ha någon som kan balansera upp de där två herrarna.
Det var ju det Albin Lundin skulle ha gjort, men nu gick han till Luleå istället. Men vad finns det mer då? För Axel alltså, Ottosson är ju ingen som balanserar upp. Där blir det ju extremt framtungt.
Och
det blir
inte ju... Tyler Wessel heller, som någon så att någon frågar. Nu ryktas väl om att Djurgården drar i honom. Det har jag inte hört själv. Men alltså, en defensivt bra center som ändå skulle kunna leverera lite poäng. Hur lätt det där nu är att hitta. Men du kastade upp Albin Lundins namn blixtsnabbt när vi pratade om det tidigare. Kan du inte kasta upp någonting blixtsnabbt nu då?
Nej, jag såg den här frågan i flödet. Men jag har faktiskt inget sådär bara som jag kan slänga upp rakt upp och ner. För att jag vill ju ha en tvåvägscenter som är ganska stark på puck, som kan driva spelet framåt. För Marcus Nilsson och Forsberg, ingen av dem är speciellt starka på bucken. De har ju andra egenskaper som kommer de göra extremt värdefulla för Björklöven. Men jag har ingen på rak arm där som jag kan
Det blev väl någon nordamerikan han får kasta in där Per Kente, för någon nordamerikan måste han ju ha i sitt lagbygge, annars är det inte ett Kentebygge.
Nej, han gör det, men man kan ändå ha liksom en bra att luta sig mot, och det är rätt lätt att sälja in till en center att okej, vi plockar in Fredrik Forsberg, vi plockar in Marcus Nilsson, du ska spela här, du är vårt kryss i Svenssons Excel-fil.
Men tänk så här, tänk om Johan Jonsson inte hade gått till Linköping, tänk att bara erbjuda honom, alltså han hade ju varit en bra spelartyp där, kan jag tänka mig.
Eller ännu bättre, Sebastian Strandberg, om inte han hade gått till Växjö. Sen förstår jag att Sebastian Strandberg går till Växjö för han vill vinna SM-guld, men där hade du haft den optimala centern däremellan.
Ja, det hade du verkligen haft. Men du, vi har en fråga till från GGAV. Hur hade Hellqvist och Fagervall fungerat tillsammans? För det går lite sur i Umeå om att Fagervall också ska in i staben.
Nej, absolut inte. Nej. Ja, det tror jag inte tugg på. Björn Hellqvist ska vara sheriffen, han ska vara kungen. Fagervall är ingen som ska gå som ass heller. Så att, det tror jag absolut inte på. Och det vill jag nog... Jag har svårt att se två tuppar, man får säga det, som båda vill vara head coach stå där tillsammans. Det skulle inte funka.
Nej, och Rahimi ska ju stå bredvid. Så, men Rahimi och Hellqvist är väl en bra match?
Definitivt, det tror jag. Jag menar, han byggde ju, hjälpte upp Per Styv där i Modo och gav honom då den karriären via Malmö och sen Leksand också. Så att, det tror jag definitivt kommer kunna funka. Och vad jag har förstått och vad jag hör så är han extremt taggad på det här, Daniel Rahimi. Det är ingenting han tar bara för att se vad han ska göra ett eller två år och liksom förskjuta tiden. Utan han ska vara extremt laddad för det uppdraget.
Och dessutom har han ju fortfarande uppdrag att fullfölja. Det är ju att ta upp Björklöven i SHL.
Ja, då från andra sidan om man säger så. Så att det har ju fortsatt möjlighet att kunna göra.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Ja, då Fredrik Forsberg upp till Björklöven och lämnar alltså HV71 och en som... Ja, det har jag gjort förut, va? Simon Önerud har fått lämna HV71 och kommit tillbaka lite med armbågen. Det var väl den här säsongen han fick ett tryout med HV71 och gjorde det bra. Men nu har de kommunicerat att det är slut på en era. Det är tack och hej till Simon Önerud. Vad har du för känsla kring det?
Önegud får man väl säga. Han har gjort extremt mycket för HV71 och det som man kommer minnas honom absolut främst för är ju givetvis när han avgjorde SM-finalen 2017 och blev MVP i slutspelet också.
Ja, det är bland de finaste ögonblicken jag har varit med om. Just den inramningen som var i den matchen. Men sen framförallt att han, Simon Önerud, som en HV-produkt fick Stefan Liv Memorial Trophy. Och jag intervjuade honom på is därefter. Och han var så styrd av känslor. Alltså just avgöra en final på hemmaplan i sin klubb. Få ett pris som en namngett efter en av klubbens största genom tiderna. Det var, jag kommer aldrig glömma det.
Nej, han har ju haft en grym karriär och frågan är om han kommer studsa vidare och ta något annat jobb eller om han nöjer sig med avslutningen här med HV71. Vad är din känsla av Simon Önerud?
Det beror helt på familjesituation om han är beredd att åka ur, alltså inte åka ur, det höll han på att göra med HV71, men åka utomlands ett år. Kanske åka ner till Tyskland och ja, kanske fira jul i Ingolstadt med Riley Sheen typ. Men det är ju... Det beror ju helt på hur familjesituationen ser ut. Men det är väl någon sån lösning. Jag tror svårt att se att han ska någon annanstans i Sverige kanske.
Nej, alltså Hockeyallsvenskan eller SHL, det tror jag inte. Jag vet inte om han har någon polare, om han ska köra någonstans med någon i Nybro, om Torp eller något sånt, kanske locka dit honom. Det är väl samma årgång, va?
Tommy Samuelsson och Torp kanske hör av sig och säger ta ett år här, vi har jävligt kul tillsammans. Det skulle kanske kunna vara någonting.
Ja, Hampus Sylvegård har ju förresten bestämt sig också för att han kommer köra Nybro och överger då Vimmerby.
Det är han som när han gästade oss där i podden. Det är ju två jättebra val han hade att välja. Och få gå bakom Tommy Samuelsson, lära sig av honom och sen ta över Nybro. Det är ju inget dumt alternativ. En fråga från Tobias Fass som jag lyfter in också. Han undrar om ryktet stämmer att Filip Sandberg är klar för HV71.
Nej, det stämmer inte. Vi har så en fråga även från Kristoffer Dan som hade då noterat att Axel Landén. Han hade bytt från nummer 16 till nummer 3. Och om det då innebar att Filip Sandberg, jag tror att det här är någonting som har skapats av att man noterade att Landén har gått till siffra nummer 3. Och jag väljer att säga det så här, jag hyllar istället Axel Landén som är en back och går ner och spelar med nummer 3 på ryggen. Det hyllar jag istället för att spekulera om Sandberg.
Ja, det är rätt. Men den som i så fall skulle kunna värva honom, det är Chris Abbott, för han ryktades ju vara aktuell för HV71, och Abbott har ju då spelat med just Filip Sandberg, och ville inte han värva honom också till Rögle när Chris var där? Var det inte
något? Jo, det var väl ett par säsonger sen här nu som Sandberg var på tal där i Rögle. Visst, det är möjligt att det kanske blir så till slut, men här och nu är han inte klar. Och när det gäller Chris Abbott där, som många undrar över, vi skrev ju för 2 veckor sedan här, då även ordförande Andreas Davidsson bekräftade att man hade en kontakt med just Chris Abbott, och egentligen så finns väl inget nytt så att förtälja på den där, men det spekuleras ju väldigt, väldigt vilt om att det ska vara klart, men jag har inte fått det från en tillräckligt bra källa för att jag ska kunna säga att det är klart i alla fall, men jag tror att det är där det kommer landa, för nubben kommer ju inte, jag tror inte nubben kommer vara kvar.
Och nubbens bästa sportchefspolare, det är ju Thomas Fröberg. Han är nu klar för Luleå Hockey, för ett 3-årskontrakt presenterades under söndagen. Vad får du för känsla kring det?
Ja, nubben har säkert sagt till Fröberg att nu ska du vara snäll mot Marcus Hardegård.
Ja, bara en sån sak. För Marcus Hardegård är ju då nubbens, vad blir det?
Svärson,
just det. Ja men det kan han nog vara. För att Hardegård är viktig där för dem. Men vad kan han de facto göra år ett för Luleå för att ta dem till nästa steg, eller förbi en åttondel, eller förbi en kvart nu då?
Jag noterar för övrigt en ganska rolig tweet som Luleås klackledare André Jonsson skrev. Han skrev så här, det känns väldigt Luleå över det här. Välkommen Thomas. Tar vi inte guld inom 3 år, åker du ut med huvudet före.
Ja, men det är tuffa krav. Det är tuffa krav. Ja. Men jag vet inte om det är en kravställan man kan ha när man kommer till Luleå. Men rimligtvis med den publikunderlaget och så ska man, måste man ju sikta och ta sig hela vägen såklart. Det blir ju rätt torrt annars om man inte har den typen av ambitioner.
Ja, men jag tror så här, att det är rätt bra att han har med sig Ulf Engman med på skutan, för att Ulf Engman är ju väldigt duktig på det här med förhandlingar, pappersarbete, hur funkar det med sign-ons och allt den här biten, den tråkiga biten så att säga. Så Fröberg kommer ju kunna koncentrera sig mycket mer på det sportsliga, hockeyn, mer än vad han kunde i Oskarshamn där han kanske var lite mer allt i allo, där han ändå skulle sitta med de bitarna. Det tror jag är en väldig fördel.
Men man får väl en annan profil, för min känsla utifrån, jag tror inte att Skugga Nilsson har varit på så mycket matcher som Thomas Fröberg är. Thomas Fröberg är ju på en hockeyettan match, han är ju på hockeyallsvenskan, han är i Finland, han ser för fan matcher varenda dag som han flängt runt och reser. Så att jag tror det kontaktnätet som han då har lyckats bygga upp i Oskarshamn, det kommer ju kunna komma väl till pass, och borde ju rimligtvis ha en ganska stor fet bok med namn som han då har scoutat genom åren.
Ja, men så är det ju. Att sen undrar jag lite grann, kommer Thomas Fröberg utgå från Luleå, eller kommer han få lite fria roll där han kanske kan husera lite mer ute i riket? För det sa han väldigt tydligt till mig, Adam Johansson, när vi intervjuade honom i slutet av mars någon gång. Då sa han, det viktigaste är kanske inte att man är på plats konsekvent hela tiden, utan att man faktiskt ser väldigt mycket matcher. Det är det som är en sportchefs viktigaste jobb.
Ja, både och det där. För det är ju en scouts viktigaste jobb, tänker jag.
En sportchef ska ju vara en scout också. Ju.
Ja, men en sportchefs jobb är ju tränarens chef. Han är ju den som inte ska gå in och liksom peka med detaljstyra en tränare, typ som Joakim Eriksson gjorde i Djurgården där, när han satt på läktaren varenda träning och styrde och ställde typ ner i båset. Det är inte en sportchefs jobb. En sportchefs jobb är ju någonstans att kunna vara ett bollplank till en tränare, se träningar, ifrågasätta, ställa kritiska frågor. För det måste man, jag tror man måste göra det till Bulan, för Bulan har varit där så länge, så att jag tror han behöver det också någonstans, liksom någon som ifrågasätter allt som man gör utan på något sätt vara kritisk, om du förstår vad jag menar. Men varför gör vi den här saken? Vad ska det här leda till? Så att jag tycker att han bör nog utgå därifrån. Alltså, ja, alltså,
han kommer säkert att utgå därför, men han kommer ju vara ute i riket betydligt mer än vad skuggan har varit.
Ja, ja absolut.
Och jag tror också, så här att det är nog, det är inte dumt att det kommer in någon utifrån, alltså som inte tillhör den här pölen av folk som har lite Luleå-koppling. Det är skuggan, det är Bulan, det är Engman. Det är folk som liksom har kretsat kring Luleå Hockey hela sitt liv egentligen. Nu kommer det en person som allt han har haft med Luleå Hockey att göra är att han har haft sin son där i 2 år. Det är i princip allt han har haft att göra med Luleå Hockey.
Ja, jag tror att det framförallt om man får en person utanför. Sen tror jag att, Thomas Fröberg kommer vara jättebra för dem. Det säger ingenting om, definitivt. Men jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att ha en som är där, som är ifrågasätter, kritiskt granskar. Vad gör vi? Hur ska vi ta nästa steg? Varför attraherar vi inte fler spelare? Varför flyttar ni hellre till Skellefteå? Även om jag förstår uppenbart att du går till final och vinner, nu kanske vinner med Skellefteå, men måste liksom ha den ambitionsnivån. Och jag vet att Thomas Westin, och det är jättemånga som har frågat då kring bland annat Mattias Bromé och Luleå, om det finns något silly kring föreningen.
Jag sa ju tidigare i ett svagt ögonblick här i podden att Bromé skulle överge 4 månadslöner, och jag funderar lite grann på det där i efterhand, att 4 månadslöner, det kanske är lite väl lite för att han ska komma loss från Örebro. Mattias Bromé måste ju få en årslön för att det ska lösa sig. Det vill jag faktiskt vara tydlig och säga, att 4 var väl kanske lite väl förhastat svar där av mig. Ska det där lösa sig så måste de betala 25% minst av pengarna, och det är 12 månaders löner.
Ja, och finns den möjligheten, och är det då, om den då löser sig, nu är Henrik Lövdahl inne som sportchef, då kanske han har någon kommunikation och måste försöka lösa det. Han får ju den bajsmackan rakt skickad på sig och ta hand om det. Men
jo, men så länge Niklas Eriksson är kvar i Örebro så kommer det inte lösa sig med Bromé eller Holm ju. Alltså, de kommer inte vara kvar i Örebro så länge Niklas Eriksson är tränare, och Niklas Eriksson är tränare till 2027 eller 2028 eller vad det var.
Ja, absolut. Men vad tror du, kan Fröberg ro hem den då, den värvningen? Och det hänger väl inte på, det hänger väl inte på honom i och för sig, det hänger ju på Örebro. Hur mycket
det hänger ju rakt av på Örebro, men alltså Luleå ska ju, de är i första hand ute efter en center. Man har ju löst Koivistoinen och Albin Lundin, nu vill man ju ha en center som är liksom etta i näringskedjan.
Och vad har man där då?
Ja, och där kan jag i alla fall bjuda på ett namn som man har kollat upp. Och det är ju lite intressant, för det är Brian O'Neill som spelade i Zug förra säsongen. Där har du ett namn som man kollar upp. Nu vet jag att O'Neill vill kolla upp Schweizmarknaden, men jag vet att det är svenska klubbar som har kollat upp honom. Och där är Luleå en av klubbarna som har kollat upp O'Neill. Och det hade ju säkert varit ett jättebra tillskott, för han har ju varit poängstark nere i Schweiz, och jag hör ganska gott om honom, att han säkert hade fungerat rätt bra i SHL också.
Vad har du för klubbar som slåss om den signaturen då?
Alltså,
det där luktar ju Växjö. Jag också har också jättemycket gott om O'Neill, kan jag säga. Och det jag har sett av honom också. Jag såg förresten lördag kväll, så satt jag och kollade på Syrus mot Lausanne när det inte var någon annan hockey. Det var rätt underhållande hockey att se. Men ja, tillbaka till O'Neill i alla fall.
Ja, nej, men Växjö såklart, men det går egentligen att räkna ut vilka det är där, för det är ju de som sitter och jagar en första center som har degen, och Frölunda har väl också den degen att kunna plocka in en sån spelare.
Vi lovade ju faktiskt ett Excel-ark på Malmö förra podden, och skulle O'Neill då kunna vara ett kryss i den laguppställningen?
Jag tror inte Malmö riktigt har ekonomiska resurser att kunna gå in i den striden, med tanke på Växjö och Luleå, att de nu sitter på en rätt så fet kassa på att kunna lasta på en första center. Vad jag hörde så har Malmö kanske eventuellt tänkt om lite grann och kommer gå med Hansel och Händemark och Westerheim och Forsberg som sina centra, för att centermarknaden är så pass begränsad. Istället då lägga sina ekonomiska resurser på 3 riktigt bra vingar istället. Jag utesluter inte att man värvar en center på något sätt, men man kanske ändå måste tänka lite plan B, att inte bara rikta in sig på vi måste ha en center.
Men en fråga från Erik Persson då. Hur mycket per månad tror du att Björn Liljander och sportchefen har kvar att lägga på spelarna som ska in?
Ja, alltså det är ju en toppback, och sen så är det 3 vingar, helst en center av dem då också. Där skulle jag säga att på backen kan han lägga väldigt mycket, och på 2 vingar kommer han kunna lägga väldigt mycket, alltså topplöner och SHL, och på den sista så kanske det får bli någon lite billigare lösning, något fynd som man har hittat då som kanske ska in i en tredje kedja. Så jag tar och slänger upp hur jag har tänkt där också. Så har vi det samvetet ur världen också. Börja på målvaktssidan, den är spikad med Langhammer och Marmelind. Sen har du en backsida där jag satt ett kryss, ersättaren för Ollas Mattsson. Och så Lassie Thompson då som kommer in från Ottavas organisation tidigare första runda faktiskt. Sen har du Teemu Kivihalme, Jakob Galvas. Alltså, du måste,
där måste
spela
Galvas, där kan Galvas ta ett steg andra säsongen i klubben och andra säsongen i SHL. Det ser jag så. Ja,
det måste han ju göra. Det måste han göra. Sen kör ett stenhårt backpar som nummer tre, och det är Hugo Jonasson från Oskarshamn som jag tror har en jättepotential under Bert Robertsson tillsammans med Johan Ivarsson som är väl en sjätte back i SHL skulle jag säga.
Ja, absolut. Absolut. Och Jonasson var ju alltså fullt godkänd skulle jag vilja säga i Oskarshamn och lite där till under andra halvan, så kommer kunna ta steg.
Han är ju 0-3, alltså han är ju fortfarande väldigt ung. Och sen har jag Josef Berger och Mattias Lassen, och Mattias Lassen är ju någonstans en sån potatis som du kan slänga in lite här och var som ändå är hyfsat grundstabil. Och jag har inte glömt Dominik Badinka också. Skulle det visa sig att han blir kvar, man har ju tagit in Berger lite grann för att ta höjd för att Badinka försvinner, då tror jag att då blir det någon som ryker kanske på en utlåning eller liknande. För Badinka ska ju spela om han är kvar.
Och forwardsidan då?
Ja, Carl Persson ser jag som en given toppspelare nu. Han gjorde ändå 32 poäng säsongen som gick. Och sen så har jag Robin Hansel där. Och sen har jag en lucka till en topp. Och sen har jag en vinge med Fredrik Händemark och Jona Ikonen som då plockas in från Ilves. Och sen har ytterligare en lucka där ser jag då den lite billigare varianten på en ytterforward med Petter Westerheim från Mora och Johan Olofsson som ändå gjorde 23 poäng säsongen som gick och hade en av sina bästa säsonger på länge. En fjärde med Berg Paulsen, Kristoffer Forsberg och Albert Sjöberg som jag tyckte tog sig jättebra i slutet av säsongen. Så där finns en uppsida. Albert tror jag är en sån som skulle kunna liksom avancera i näringskedjan också.
Det var väl tanken när man plockade in honom år ett. Lite se och lära, vänja sig vid sättet att träna, spela, leva som en SHL-spelare. En utlåning till Tingsryd och nu andra säsongen för att få liksom en studs då. Och det fick han ju, som du är inne på, en bra utveckling under slutskedet av den här säsongen.
Ja, så är det. Och sen så har du då Axel Sundberg som, ja, det gick väl lite sist och där. Och sen så har du William von Barnekow som hade en bra start.
Ja,
men han spelar med Kockanen och Pajunen också.
Men du får ju inte spela med Kockanen om du liksom är leftare fast du spelar right liksom. Förstår du vad jag menar?
Alltså, men så är det ju.
Han gjorde sig förtjänt av att spela där.
Ja, han gjorde det jättebra där och han skulle kunna vara en sån som kanske spelar en tredje kedja annars. Och är han lika bra som han var i oktober nu, då kan han ju spela en andra kedja också, men jag tyckte han försvann lite. Han kanske behöver jobba lite på sin sommarträning här för att ta nästa kliv.
Men Axel Sundberg där, vore inte det en perfekt liksom så här, okej, ta ett steg tillbaka, det finns luckor i Moras laguppställning, du har spelat där tidigare, kom och vara ännu bättre en hel säsong i Mora och få en bra utveckling där. Hade inte det varit ett perfekt scenario för honom?
Jo, alltså jag ser det ju som, och jag menar Johan Persson ser jag ju lite grann slutet på i Mora också, så att bli en tongivande spelare för Axel Sundberg i Mora kanske är den nivån han ska vara på.
Vi har fått en fråga från Kråkbergs Anton. Han tycker att det känns som Mora tappar sina unga spelare en säsong för tidigt varje år. Och det kan man väl då kanske applicera då på Axel Sundberg. Varför stannar de inte en säsong extra? Varför har de så bråttom upp i SHL? Är det agenter som trycker på? Det borde vara bättre med en ledande roll i Hockeysvenska med många minuter än få i SHL.
Ja, alltså han har ju en god poäng där såklart. En sån som Petter Westerheim hade ju säkert inte mått dåligt av att bli kvar en säsong till i Mora, om man tänker så.
Nej, samtidigt en tredje center i Malmö. Jag tror att han kommer klara det jättebra. Och kan du då ta en tredje centerroll i Malmö, få spela 14 minuter per match, så ska jag säga att det är en väldigt, väldigt bra skola det också. Så att jag förstår Kråkbergs Antons fråga, absolut. Samtidigt så är det ju många av de här spelarna, norrmännen, om man tar dem, de är inte färdiga, men de är precis typ nästan i nivå med Ögren, Östlund och Läckeri med Ekip typ när de lämnade, om du förstår vad jag menar. Och det var ju ingen som ifrågasatt att de lämnade. Och det är kanske inte riktigt, men snudd på den nivån är de på.
Ja, och sen så har det ändå visat sig att de flesta av Mora-spelarna som har gått upp till SHL och tittar på Ludde Larsson och tittar på Anton Heikkinen. Där finns till exempel Isak Hens har tagit jättekliv i Frölunda direkt det första som hände. Så många av dem har ju ändå varit redo. Lukas Wernbloom kanske inte var redo, men han hade ju också problem med skador också.
Ja, alltså Mora är en bra skola. Jag förstår att det finns en frustration där att man tappar spelare tidigt, men de kommer ju värva in bra ersättare till de här spelarna då.
Ja, så är det ju. Man har ju värvat in exempelvis så som Gabriel Sell från Tingsryd, som jag tror är en superbra värvning. Jag tror Oskar Asplund också kommer att vara en jättebra värvning.
Såklart.
Och nu vet jag också att man jagar en annan spelare, för det är så att Fredrik skrev också, som håller på Mora, väldigt engagerad kring Mora IK, och där vet jag att man har tittat på att ta en sån som Albin Eriksson som är i Karlskoga, som hade en jättebra säsong förra året, hade haft lite sämre nu. Karlskoga har jag hört att man är beredda att släppa Albin Eriksson, och tänk vad han hade kunnat göra i en klubb som Mora där han får det utrymmet.
Ja, till att börja med så ska han hitta någon form av jämnhet eller någon lägsta nivå i sitt spel. Det blir ju hans största utmaning, för hans toppar i spelet, då är det ju liksom en klockren värvning. Men kan han putta upp det här golvet på sin lägsta nivå, då kommer det bli bra. Men det blir hans stora utmaning och har varit under hans karriär. Han är ju född 00, det känns ju dock som han har varit med i 100 år.
Ja, han gjorde väl debut i Skellefteå väldigt tidigt. Många frågar också om hur det blir med Måns Karlsson och Ljunggren. Jag pratade faktiskt med Måns Karlsson tidigare under veckan för att höra lite grann. Och hur går tongångarna och har du någonting från SHL? Och då sa han, nej, jag har faktiskt ingenting från SHL, men han har börjat få lite bud utomlands och funderar. Han sa, gjorde väldigt klart och tydligt för mig, blir det allsvenskan så kommer jag spela i Mora IK. Och han sa också väldigt tydligt att jag vill inte dra på beslutet här för mycket, för jag inser ju att i Mora är jag en spelare som ska spela på topp 6, och då vill jag vara schysst mot klubben.
Det är schysst.
Och ta det beslutet så snabbt som möjligt.
Så han är ingen spelare som lämnar 16 juli, det kan vi slå fast.
Ja, så som det lät till mig, nu ska inte jag kasta honom under bussen om han gör det, men alltså nej, så låter det inte på honom. Bestämmer han sig för Mora, då kommer han köra Mora.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut, varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Vi har fått en fråga från Martin F. Vad bör Kim Rosdahl kunna leverera i hockeyallsvenskan? Blir det en lekkamrat till Konstantin Komarek nu när han har blivit värvad till Västerås?
Ja, det tror jag. De kommer väl som utgångspunkt spela tillsammans. Jag vet att man gick väldigt mycket efter Alex Tjernik som blev klar för Nybro här under helgen. Att man såg honom som en potentiell tredje länk i den kedjan. Det hade kunnat vara väldigt intressant. Men jag tror att Komarek med sin smartness och Rosdahl som har sitt nyp i bössan och så kanske någon tredje länk där som är lite ung och lite rapp. Det hade kunnat bli en väldigt bra kedja, och vad Rosdahl kan leverera då, ja, jag ser framför mig att det är 20 plus mål i så fall.
Ja, det bör man kunna förvänta sig, definitivt. Men just Tjernak där tror jag blir väldigt bra för honom att gå till Nybro och få då. Vi pratar jättemycket om Tommy Samuelsson, men är det någonstans som Tommy, han står stadigt på jorden, Tommy. Han låter sig inte påverkas av någon. Och den här Tjernak är väl kanske en sån som kanske har haft lite attityd och kanske inte alltid en självbild som har speglat verkligheten, och få då komma och jobba i Nybro med Tommy Samuelsson kan nog bli bra för honom.
Men i bästa fall så är Tjernik en sån spelare som gör 35-40 poäng. Det ser jag framför mig.
Potentialen finns ju, men då måste han också inse vilket jobb som krävs för att göra det. Inte kanske hur mycket du ska lyfta i skivstång eller springa i spåret, det är inte det jag menar, men just jobbet som krävs för att göra i, för att spela på den här nivån, i, som du behöver lägga ner i alla delar av spelet, oavsett om det är träning, åka skridskor eller backcheck eller positionsspel för att ligga rätt i, hjälpa varandra. Det är någonting som han måste lära sig i sitt spel.
Patrik Jansson har väldigt mycket frågor gällande Djurgården nästa säsong. Han undrar bland annat, vilka bör man ta de obekväma besluten att försöka bryta kontrakten med? Har du något namn på stående fot?
Ja, alltså jag menar, sett till hur det såg ut på slutet där, jag menar, Ytterell var ju satt åt sidan, Brodin, det är klart att man inte kommer bryta med Brodin, men jag tror att man måste få en helt annan åldersstruktur i det här laget, för de gamla är väldigt gamla och de unga är väldigt unga, det är det där mellanskiktet där som man kanske måste hitta lite spelare, och det är ju svårt, för så här är det ju, de sitter ju på kontrakt, många av de här spelarna, som de inte kommer få någon annanstans, ja, och bryta med dem, det är ju, ja, det är fan inte det lättaste.
Men han skriver så här också, Patrik, behövs det inte mycket mer fart i bygget, att det är för dålig fart i grejerna?
Ja, och det är just kanske det mellanskiktspelarna ska stå för, att du har de unga som kommer in med frenesi och energi, de äldre har inte det på samma sätt, så att det är klart att hitta det mellanskiktet av spelare som kommer in och bidrar lite med det, och det är därför så här, ja, Fredrik Weigel, om han ryktas vara klar, det är också en spelare som går in liksom i den äldre hyllan och kategorin av spelare, och han är ju inte heller den intensiva spelaren som han var för, kanske för något år sedan.
Jag fick ett rykte skickat till mig att Väsby, brödernas, att de är sugna på att plocka in typ Ytterell, Linus Klasen, Olle Liss. Kan du se det framför dig att de hamnar där ute i Väsby?
Inte Linus Klasen. Ytterell kanske, Liss, ja, absolut. Det beror på hur rotade de och hur de trivs i Stockholm för att ha ambitioner att bo kvar där. Men det känns väldigt långsökt. Men å andra sidan har jag sagt det någon gång när du har slängt upp rykten i ansiktet på mig, så har jag sagt att nej, det där tror jag inte på. Så har det blivit officiellt någon vecka senare.
Men alltså, helt ärligt, jag skulle kunna se Linus Klasen ute i, för han har varit på lite matcher där ute i Väsby och kollat lite, och det känns som att det är lite hans umgängeskretsar där också.
Han ska hem till Huddinge ju, det fattar du väl. Ska vi inte åka och konkurrera med Huddinge?
Ja, men det är ju ändå, Dick har ju varit där ute.
Ja, ja, absolut.
Dick har ju säkert med ett finger med i spelet i bröderna, så det är ju hans polare lite grann som driver det också.
Ja, det kanske, absolut. Men det kändes långsökt med tanke på att jag tror att Linus och Alice har ett utgående kontrakt, med Ytterell har ett kontrakt, eller hur?
Mm, och Linus har.
Ja, precis. Och de är rätt välbetalda. Jag är svårt att se att, med all respekt för att brödernas kedjan kanske går rätt bra, men att lägga de pengarna på... Ja, jag vet inte riktigt. Det låter väldigt långsökt, om man får säga.
Men du, vi tar en fråga också från Lennart Marmelad. Oskarshamn har ju värvat spelare från U-Sport, alltså den kanadensiska college-ligan. Vilken nivå håller den ligan och vad tror ni om utfallet?
Kommer bli succé. Cody Curran spelar i kanadenska college-ligan.
Det räcker att säga så, eller?
Ja, det är liksom, alla borde värva på den kanadenska college-ligan.
Vi kan väl ta ett exempel här i närtid. Dimitriv som spelar i Västerås kommer ju från U-Sports.
Ja, så här är det. Det är rena chansningar. Det är ju rena chansvärvningar. Det kan gå bra. Det kan också bli att det blir typ Magwood i Djurgården-värvning, även om han kom från den tyska ligan, så andra ligan. Så det känns svajigt.
Men vi har trots allt en hockeysäsong att ta i mål, och det finaste som man kan få som spelare i Sverige ska delas ut under den här veckan som kommer. Så nästa gång du och jag sitter och spelar in podd så kommer vi veta vilket lag som är svenska mästare, antingen på måndagskvällen eller på torsdagskvällen eller kanske till och med på lördagskvällen. Det är ju nästan lite grann det man hoppas på, att det ska vara på lördagen, att vi har fått se en match 7, även om det känns lite långsökt nu.
Jag tycker att en finalserie blir liksom värdig när det kommer upp mot 6-7 matcher, även om det var tajt här. Så att det vill man ju ha, att man vill sträcka på det lite. Men ja, det återstår att se.
Ja, oavsett hur det går här i veckan när det avgörs, så kommer det vara sista podden nästa vecka. Och vi har ju lite så tradition att vi ska tömma lagret på grejer. Och
lagertömning.
Ja, det ska vara en lagertömning deluxe och nu vill vi ha inskickat allt ni kommer över. Allt som är av värde som vi ska basunera ut. Och det kvittar om det är någon som går inom Division 1 eller om det är SHL eller en NHL-övergång eller liknande. Nu vill vi ha inskickat allt och skicka det till mig på johan.svensson@expressen.se eller släng iväg ett DM på Instagram eller Twitter så tar vi det därifrån så ska vi bara ösa över en massa grejer om en vecka till dig.
Lagertömning 5.0.
Precis, ja, lagertömning 2024 brukar vi väl kalla det. Vi brukar kalla det året, tror jag. Va?
Ja, det är bra. Ja, det ser vi fram emot. Och så får vi säga att vi ser fram emot den sista hockeyveckan med klubblag. Det blir hockey-VM sen. Men, och sista podden som kommer ut nästa måndag. Men fram till dess, ha det så bra. Så hörs vi. Hej då!
Tjena!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.